Varmt välkommen att lyssna till vår gudstjänst idag den 28 februari 2021. Temat för söndagen är den kämpande tron. I gudstjänsten kommer Per-Erik Bernspång att predika och spela trumpet. Lena Kjellberg läser söndagens texter. Gunvor Jonsson leder bönestunden. Olga och Svitlana Smytska sjunger och spelar tillsammans med Natalia Panko. Vasil Smytski spelar in gudstjänsten och jag, Stig Jonsson, läser nu ett ingångsord från första Korintierbrevet, det 10:e kapitlet, vers 12 till och med 13. Därför ska den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den.
Jag ska läsa ur första Moseboken från kapitel 40, vers 9 till och med kapitel 41, vers 16. Och nu är situationen den att Josef sitter i fängelse och det gör också två tjänare till farao, en munskänk och en bagare. De hade misshagat farao. Och en natt så hade båda två varsin dröm som de nu ville att Josef skulle tyda. Och jag läser. Då berättade förste munskänken sin dröm för Josef. Jag drömde att jag hade en vinstock framför mig. Den hade tre rankor och knappt hade den börjat skjuta skott förrän den stod i full blom och den bar klasar med mogna druvor. Jag höll faraos bägare i handen och jag plockade druvorna och pressade ut saften i bägaren och räckte den till farao. Josef sa, detta är uttydningen. De tre rankorna betyder tre dagar. Om tre dagar ska farao upphöja dig och ge dig tillbaka ditt ämbete. Och du ska återfå räcka farao hans bägare som förut när du var hans munskänk. Men tänk på mig när det går bra för dig och visa att du är min vän genom att påminna farao om mig så att jag slipper ut härifrån. Jag rövades bort från hebreernas land och här har jag oförskyllt kastats i fängelse. När förste bagaren hörde att Josef gav en så gynnsam uttydning sa han till honom: det var likadant i min dröm. Jag drömde att jag bar 3 brödkorgar på huvudet. I den översta korgen låg bakverk till farao av alla de slag. Men fåglarna åt dem ur korgen på mitt huvud. Josef svarade: detta är uttydningen. De 3 korgarna betyder 3 dagar. Om 3 dagar ska farao upphöja dig och låta hänga upp dig på en påle, och fåglarna ska äta ditt kött. 3:e dagen därefter inföll faraos födelsedag. Då höll han ett gästabud för hela hovet, och då upphöjde han i kretsen av hovet förste munskänken och förste bagaren. Han lät förste munskänken få tillbaka sin tjänst så att han åter fick räcka farao hans bägare. Och förste bagaren lät han hänga upp, alldeles som Josef hade sagt om i sin uttydning. Men förste munskänken tänkte inte på Josef utan glömde bort honom. 2 år därefter hade farao en dröm. Han stod vid Nilen och upp i floden kom 7 vackra och feta kor och började beta i stranggräset. Efter dem kom 7 andra kor upp ur Nilen, fula och magra, och de ställde sig på stranden bredvid de andra korna. Och de fula och magra korna åt upp de 7 vackra och feta. Sen vaknade farao. Men han somnade om igen och hade en ny dröm. Han såg 7 ax komma upp på samma strå, välmatade och fina. Efter dem såg han 7 andra ax skjuta upp, tunna och svedda av östanvinden. Och de tunna axen slukade de 7 välmatade och fulla axen. Sen vaknade farao och förstod att han hade drömt. På morgonen så var farao fylld av oro och skickade bud efter alla siarpräster och visa män i Egypten. Farao berättade sina drömmar för dem, men ingen kunde tyda dem åt honom. Då tog förste munskänken till orda: nu måste jag påminna om mina försyndelser. En gång hade farao blivit vred på sina tjänare och låtit sätta mig i häkte hos befälhavaren för livgardet, mig och förste bagaren. Där hade vi under samma natt var sin dröm, han och jag, och våra drömmar hade var sin särskild tydning. Hos oss hade vi en ung hebre som var slav hos gardesbefälhavaren. Vi berättade våra drömmar för honom och han tydde dem för oss, varje dröm för sig. Och så som han hade uttytt för oss, så blev det. Jag fick tillbaka min ställning och den andra blev upphängd. Då lät farao skicka efter Josef och man skyndade sig att hämta honom från fängelset. Josef fick raka sig och byta kläder och så kom han inför farao. Farao sa till Josef: jag har haft en dröm, men det finns ingen som kan tyda den. Nu har jag fått veta att du kan tyda de drömmar som du får höra. Josef svarade farao: inte jag, men Gud ska ge farao ett lyckosamt svar. Och Gud, du som ser att vår egen kraft inte räcker mot synd och ondska, hjälp oss att leva fasta i tron på vår frälsare Jesus Kristus och bli bevarade från allt ont till kropp, själ och ande. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Jag böjer sin följd. Vi vill upp. Texten som Lena läste är ingen av de föreslagna texterna för den här söndagen. Men när jag satt och funderade på temat den kämpande tron så kom tankarna på Josef i Gamla testamentet för mig. Och därför bad jag Lena läsa just den. Och jag ska läsa några verser lite tidigare än det. Det är från första Mosebok 39, vers 21-23. Då har Josef blivit kastad i fängelse. Men Herren var med Josef och gav honom nåd och lät honom bli vänligt bemött av föreståndaren för fängelset. Han lät Josef ha ansvar för alla fångar i fängelset och göra allt som skulle göras där. Föreståndaren för fängelset bekymrade sig inte om något som Josef hade hand om eftersom Herren var med honom och lät honom lyckas i allt han gjorde. Josef blev såld av sina bröder till Egypten för att bröderna var avundsjuka på honom. Varför hade de blivit avundsjuka? Ja, Josef hade blivit favoriserad av sin pappa. Och det blev han därför att Jakob, som hade två fruar och två bihustrur, han tyckte allra mest om en fru. Och det var den fruns son som han favoriserade. Och det där ledde till att det blev osämja och man såg snett på Josef. Och så hade han drömmar och de tyckte att han blev märkvärdig. Och de ilsknade till och vid det tillfället så säljer de honom till en karavan som tar med honom till Egypten. Där köper Potifar honom. Och det står om Potifar att när Josef hade fått hand om hans hus så bekymrade sig Potifar inte om något annat än maten han åt. Allt annat skötte Josef. Han hade ingenting att bekymra sig om. Och Josef skötte det perfekt. Men sen blev Potifars fru intresserad av Josef och ville ligga med honom. Och Josef vägrar. Och så blir han beskylld för att det skulle vara tvärtom. Och så blir han kastad i fängelse. Josef har alltså gjort precis som han skulle göra. Han har skött sig perfekt, han har försökt att leva rättfärdigt på alla sätt och vis. Och samtidigt så måste han ju ha funderat. Han hade hört talas om sin farfars far Abrahams förbund, hur Gud hade mött Abraham och slutit förbund med Abraham. Han hade hört om hur hans farfar Isak hade fått förbundet förnyat. Han hade hört sin pappa Jakob berätta om drömmen han hade i Betel när han såg himlen öppen och Guds änglar som gick upp och ner på en stege eller en trappa beroende på vilken översättning vi läser. Och hur Gud hade lovat att vara med Jakob på den resa han gjorde. Allt det här hade Josef hört talas om. Och så hade Josef försökt att göra rätt på alla sätt och vis. Och först så säljs han som slav. Och sen kastas han i fängelse trots att han är oskyldig. Han måste ha funderat många gånger på sitt liv. Vad blev det av det här? Är det här den lön jag får för att jag har försökt att leva som jag ska? Han måste ha funderat. Hans tro på Gud måste ha pendlat fram och tillbaka ibland. Varför är jag här? Och vad menar Gud med det här? Varför har jag blivit drabbad på det här sättet när jag har försökt att göra det som är rätt? Och så får han säkert inte ihop det här alldeles naturligt. Och ändå så finns tron kvar där. Så när han sen får ta hand om de här två, munskänken och bagaren, och så kommer han in till dem en morgon och de är dystra, de har haft drömmar, de förstår att det är inte någon vanlig dröm utan det är något alldeles extra. Många gånger när vi drömmer så är det så rörigt så vi fattar när vi vaknar att det där är ingenting att bry sig om. Men de här förstod att det var något verkligt i de här drömmarna. Och så när Josef ser att de är dystra så undrar han, vad är det med er? Jo, vi har drömt och vi förstår inte vad det betyder. Och så säger han, att tyda drömmen är Guds sak, berätta den för mig. Samtidigt som han måste ha funderat, vad är meningen med det liv jag har fått? Vad är meningen med att jag oskyldigt ska sitta i fängelse? Så måste han fundera, men han litar ändå på att Gud kan använda honom i den situation där han är just då. Att tyda drömmen är Guds sak, berätta drömmarna för mig. Han är beredd att samarbeta med Gud trots att livet inte alls ser ut så som han hade önskat. Och så får han tyda de här drömmarna. Men munskänken glömmer Josef. Och så går det 2 år till. Under de här åren måste Josef ha fortsatt att tänka ibland. Vad är meningen med det här? Varför är jag här? Varför kan ingen hjälpa mig ut härifrån? Och sen kommer räddningen. Men den har han väntat på länge. Och så får han den upphöjelse han hade drömt om redan som grabb. Fast han inte förstod hur det skulle ta sig ut. När vi, och nu känns det som att det är länge sedan, när vi har kyrkkaffe här i kyrkan eller äter tillsammans så sjunger vi en sång, en bordsbön, glädjens herre var en gäst. I andra versen där så sjunger vi om Gud som hör förrän vi ber, prisad vare du. Det är den tro vi hör, den tro vi har att Gud vet om alla våra behov. Han vet vad vi behöver och han kan ge oss den. Och ibland när livet kör ihop sig, för det gör det, så är det inte vår upplevelse att Gud hör innan vi har bett. Vi kan få kämpa i bön länge och vi tycker inte att vi får de bönesvar vi skulle vilja ha. Men vi fortsätter att kämpa i vår bön i alla fall. Men även om vi har en teologi, en tro på Gud, att han hör till och med innan vi har bett, så är den privata upplevelsen i kampen i tron inte alltid att Gud hör förrän vi har bett. Ibland får vi be många gånger och vi får ändå inte de bönesvar vi har bett om. Och så får vi be igen och Gud har en annan lösning än vad vi hade tänkt. Och så får vi kämpa i tron på olika sätt. Evangelietexten den här söndagen är hämtad från Matteusevangeliet. Och innan i det 15 kapitlet så har Jesus förklarat all mat för ren. De skriftlärda hade kritiserat Jesu lärjungar. De hade ätit utan att tvätta händerna. Och vi har den sista tiden tvättat händerna mer än vi brukar, de flesta av oss. Och det är rätt att ha en god handhygien, det är inget fel i det. Men på Jesu tid och under hela gamla testamentet så hade man inte bara hygienen utan man hade en religiös prägel. Man skulle vara ren inför Gud och det var man också genom att tvätta sig. Det var en symbolik i att tvätta sig. Det handlar inte bara om hygien utan det handlar också om en rening inför Gud. Och så talar Jesus om att det där yttre, det är inte så viktigt. Så även om vi vet att vi ska tvätta händerna ofta och mycket så är det inte det som gör att vi blir rena inför Gud. Med det här som har hänt innan så läser jag nu från Matteus 15 och 21. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området runt Tyros och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från den trakten och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Då gick hans lärjungar fram och bad honom skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade, jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa, Herre, hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa, jo herre, för också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne, kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter botad. Vi kan tycka att mycket av lärjungarnas reaktion och Jesu reaktion är förvånande och till och med stötande för oss. Men innan jag går in på den här texten så ska jag också läsa några verser från Johannes 4:e kapitel. Jesus har stannat vid Sykars brunn. Lärjungarna har gått in i stan för att köpa mat. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Kvinnan blev förvånad att Jesus överhuvudtaget ville ha med henne att göra och att han kunde tänka sig att dricka vatten ur hennes kruka. Och lärjungarna när de kommer tillbaka och har köpt mat i stan, just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med kvinnan, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Lärjungarna blir förvånade över att Jesus talar med en samarisk kvinna. Judarna och samarierna hade ingenting med vartandra att göra. De undvek varandra. Och att Jesus skulle prata med en kvinna dessutom, ja, det var helt fel i den kulturen. Och om vi har det här med oss när vi går tillbaka till texten i Matteus. Så ibland drog sig Jesus undan från judiska samhällen för att kunna undervisa lärjungarna. Han drog sig bort lite grann där han inte var så känd för att de skulle få lugn och ro. Men den här kvinnan hade på något sätt hört om Jesus åtminstone och förstått. Och så ropar hon, Herre Davids son, förbarma dig över mig. Davids son, det var den Messias som judarna väntade. Och hon bekänner i sitt bönerop att Jesus är Messias. Och så ber hon om hjälp och talar om att hennes dotter är besatt. Och Jesus först fullständigt ignorerar henne. Han verkar inte bry sig. Och han så fullständigt ignorerar henne att lärjungarna blir förvånade och tycker att de blir besvärade och säger till Jesus, ja men säg åt henne att hon ger sig av. Hon stör oss. Hon går bakom oss och ropar. Så här kan vi inte ha det. Det fungerar ju inte. Och så säger Jesus, jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Ja, det kan man ju tycka är ett konstigt svar. För samtidigt hände det fler gånger att Jesus gick till hedniska områden. Och samtidigt så var det i första hand för judarna han hade kommit. Och sen skulle han skicka sina lärjungar vidare för att hela världen skulle få höra om frälsningen. Men Jesus började med judarna. Men kvinnan ger sig inte. Herre, hjälp mig. Och då säger han, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hundarna vid den här tiden, ja, dels fanns det ju givetvis hundar, men hundarna hade inte den ställning som de har idag, att de nästan är en familjemedlem. Djur som vi tycker väldigt mycket om vi har en hund. Och hunden är oerhört fantastisk på så vis att den är solidarisk med sin ägare. Men hundarna, det var ett skällsord, ett öknamn på hedningarna från judisk sida. Och så säger han att det inte är rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Men kvinnan ger sig inte. Herre, hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Jag vet inte hur vana ni är vid hundar. Men det är så här att har man en hund som får vara i rummet när man sitter och äter, så hundar lär sig väldigt fort var det finns barn och småbarn som kanske tappar någonting. Och så är hundarna alldeles speciellt nära barnens stolar, för där är störst chans att någonting trillar ner på golvet så att hunden kan ta upp det där och äta det. Och så att bilden är väldigt tydlig. Om man vet lite grann om hundar så är den oerhört tydlig. Men kvinnan bekänner: jag behöver inte mycket hjälp egentligen. Jag behöver bara smulor av den hjälp du kan ge. Det räcker. Och då är det liksom att Jesus släpper på all sin nåd och barmhärtighet. Han har liksom testat kvinnans tro. Hur mycket tror hon egentligen? Hur mycket vågar hon lita på att det här håller, att det räcker? Och så säger han: kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter botad. Samtidigt visar Jesus för lärjungarna också att de där som judarna kallade hedningar, de var inte orena på något sätt och vis. De förtjänade också Guds nåd, eller förtjänade, men de var inneslutna i Guds nåd. Den räckte för dem också. I fredags morse så hörde jag en radioandakt medan jag satt och körde buss. Det var en judinna som höll i den. Och hon citerade någon, men jag har läst citatet förut någon gång. Hon sa inte vem som hade yttrat det först, men jag tycker att det är fascinerande och jag tar med det här. Livet är inte så lätt som du tror, men det är lättare när du tror. Livet kan köra ihop sig på olika sätt. Ibland kan vi tycka att det är enkelt, ibland att det är fantastiskt, men det är inte alltid så. Men det är trots allt lättare när vi tror. Det kan också bli kamp, den kämpande tron. En av mina döttrar kunde inte förstå varför min fru skulle få cancer. Hon som jobbar heltid i kyrkan, varför ska hon få cancer? Och så när man är 12 år så förstår man inte det där. Man får inte det att gå ihop. Men vi har inga garantier att vi ska vara friska här i livet. Men ibland händer det saker som gör att det blir en särskild kamp i tron. I Psaltaren 121: jag lyfter mina ögon till bergen, varifrån kommer min hjälp? Varifrån får jag hjälpen? Jag kan se mig omkring, men var kommer hjälpen ifrån? Och samtidigt så kommer svaret redan i nästa vers. Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Och så får du och jag vända oss till Herren som har gjort himmel och jord. Han som har skapat oss, som bryr sig om oss, som vill hjälpa oss genom livet och vill ge oss en tro som bär också när livet kör ihop sig. Tack Jesus Kristus för att du mötte kvinnan, att hennes dotter blev frisk. Och tack för att Josef räddades ur fängelset och att din plan för hans liv kunde gå i fullbordan. Herre, nu ser du hur vi på olika sätt kan brottas med tron och med livet på olika sätt. Men Herre, tack för att du vill vara med oss och hjälpa oss. Och ge oss den tro som bär genom livet. Amen.
Oh. Jag är uppvuxen i en baptistgemenskap i Skåne. Och barngruppen där och då hette GK. Det betyder goda kamrater. Och vi hade en sång som vi ofta sjöng och som alla kunde. Kämpa vi äro, fanan vi bära. Högt må den svaja, Gud till din ära. Ordet oss lyser, Guds himmelska ljus. Visar oss väg genom stormarnas brus. Sången visar oss på några böneämnen som vi idag får tända ljus för i bönebåten. Idag när temat är den kämpande tron. Och jag har tänt 4 ljus. Och det första ljuset är ett tacksamhetens ljus. Vi får tacka Herren för allt det goda han ger oss. För att han sänt Jesus till vår räddning. Det andra ljuset är en bön om att ordet ska visa oss vägen i denna farofyllda tid. Oss var och en och oss som församling. Att vi ska kämpa trons goda kamp. Bekänna Jesus som Herre. Och bli bevarade nära honom. Det tredje ljuset är också det ett tacksamhetens ljus. Ett tack för de bönesvar Herren möter oss med på olika sätt. Det fjärde ljuset lyser för våra gemensamma böneämnen i Ekumeniakyrkan. Det handlar idag om ungdomarna som deltar i Apostlagärningarna 29 och engagemang för Jesus på olika platser utöver vår värld. Speciellt ber vi idag för Filippinerna och samarbetskyrkan där. Tack far i himlen. För allt det goda du ger oss. Tack för Jesus som är vägen, sanningen och livet. Tack att vi får be om kraft och uthållighet att kämpa trons goda kamp. Hjälp oss att söka dig i ordet så att du kan visa oss vägen och gör oss villiga att följa din maning. Så vet du, Herre, om de bönesvar vi fått under veckan. Vi tackar dig och ger dig äran. Vi vill också lägga våra ungdomar och deras både engagemang, vilja och oro inför dig. Ge dem kraft, glädje och framtidstro. Du vet också vad kyrkan på Filippinerna kämpar med. Ge dem omsorg, kraft och mod. Så ber vi för vår vardag. För den oro vi kan känna inför sjukdom, isolering och ensamhet. Tack att du vill ta hand om oss. Och tack att du hör oss när vi tillsammans ber som Jesus lärde oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem. Som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Thank you.
slät och i mig skingrat, innan du samlat återställt. Jag kommer tomhänt, men är försakad. Du gjort mig fri, du gjort mig fri. Oändlig nåd mig Herren gav, och än idag mig ger. Jag kom mitt hem, jag vilsen var, var blind men nu jag ser. Jag kan se din nåd underbar, i din blick så tydlig och klar. När du gav ditt liv för mig, blev svagheten till styrka i dig. Du tar vår brist och du tar vår svaghet. Du la din skatt
välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och ger dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Jag ska som avslutning här spela några versar av en sång. Herre, till dig får jag komma. Komma precis som jag är. Inför dig kan jag ingenting dölja. Du vet varje tanke jag bär. Men trots att du ser all min svaghet och vet att jag är ett av dina minsta barn, får jag komma ändå, och jag vet det är så. Under allt är jag älskad av dig. Herre, till dig får jag komma när mina dagar är slut. Jag har hört om en underbar himmel dit många har vandrat förut. Så tryggt att få tro att bönernas bro skall bära mig hela vägen hem. Men bäst är ändå att jag vet det är så. Under allt är jag älskad av dig.
Thank you.
var en inspelad gudstjänst från Ekumeniakyrkan Nybro. Och söndagsgudstjänst kan du lyssna till i närradion varje tisdag klockan 9.00, men också på vår hemsida ekumeniakyrkannybro.se där du kan lyssna när du vill. Vi vill också påminna dig om möjligheten att skicka eller ringa in något böneämne som du vill att vi delar. Kontakta någon i församlingens ledning. Till vår gudstjänst hör också erbjudandet om att få vara med och ge. Vår församling är i behov av ditt offrande, så vi tackar på förhand för att du vill swisha in din gåva på nummer 123 288 5804 eller sätta in på bankgiro 310 21 34. Alternativt kan du förmedla den via någon person som du känner. Tack för din gåva.